Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
I avsnitt 297 av Vi Bilägares podcast. Pickup vill hålla nere malus med gaskonvertering. Tre laddhybrider med olika form bekänner färg i vår test. Och håll extra koll på sidan av vägen. Det är nämligen nu det händer flest viltolyckor. Varmt välkommen, det här är alltså Vi Bilägares podcast du lyssnar på och jag heter Maria Dahlin. Säger hej och välkommen till Claes Garin.
Hejsan.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Nyss hemkommen från en lång tur ner till Ankarsrum i Västervikstrakten med våran MG Marvel R och snabbladdar. Men den har ju betydligt lägre effekt, laddeffekt än Hyundai Ioniq 5.
Mm, det är
lite skillnad på 90 och 200... Hjälp mig.
Mer.
200-ish. Mm. Då räcker det inte bara med att gå på toaletten längre. Nu måste jag sätta mig och läsa en tidning också. Min laddning avbröts helt plötsligt vid 87%. För då stod det, laddning fungerar ej. Och så löste den här Ionity-laddan svart. Det är inte bara bilarna som har servicebehov nu längre.
Nej, det är fler saker som behöver ses över och lagas ibland. Hej och välkommen också Anders Helgesson.
Hej och tack.
Hur står det till med dig?
Jo, jag har stort servicebehov faktiskt.
Ja, du har själv det, eller?
Ja, visst. Jag har slitit hem en kopp kaffe, ett glas vatten och en huvudvärkstablett. Så att jag är nu i stort sett fullservad.
Hej då. Ja, vi får hoppas att huvudvärken går över i alla fall. Ja, har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan som har gått?
Jag skrattade lite för mig själv. Humor är ju känsliga saker, men jag kunde inte göra något annat när jag läste om de här norska Tesla-ägarna. Det var ju Elon Musk som var på besök i Norge för 2 veckor sedan. Och då bestämde de sig för att hungerstrejka några norska Tesla-ägare. Och de ville uppmärksamma alla problemen de har med sina bilar. Och det var en ganska diger lista. Det var allt från, ja, det är nästan 30 punkter här som de har drabbats av. Det är löst framsäte, bagageutrymme fyllt med regnvatten. Autopiloten funkar inte. Lyserna funkar inte som de ska. Bilen startar inte i kallt väder. Och, ja, vi har ju själv drabbats lite av det här med våran Tesla Model 3. Men
det här säga, som... Inga konstigheter hittills. Det där är normalt.
Ja,
men det här norrmännen klagar på, det är inte bara en Tesla-modell utan det är flera alltså.
Ja, det framgår inte riktigt vad de kör för Tesla-modell, men jag kan tänka mig att det är mycket Model S. Det är... Hela modellprogrammet skulle jag gissa.
Mm. Ja, men de ville hungerstrejka för att uppmärksamma Elon Musk på det här då.
Ja, och det gick ju så där. Det fanns ett exempel här där 1981 så var det faktiskt hungerstrejk på Irland. Och de klarade mellan 59 och 73 dagar hungerstrejk. Tyvärr dog det även 10 personer. Mm. Men då snackar vi hungerstrejk på riktigt. Det är ju fruktansvärt. Men de här norrmännen då som gav sig på det här, de är bara 4 stycken av 20 hungerstrejkare som klarade 24 timmar.
Okej.
Okay. Så att det var lite tufft. De blev lite hungriga helt enkelt.
Ja, vad sa Elon Musk om det här då?
Han tog ingen större notis till det här. Så jag tror att ska man hungerstrejka så får man väl klara sig lite längre än kanske 24 timmar.
Men ändå det här att de klagar på sina bilar, norrmännen Tesla, att de inte är så himla nöjda. Är det någonting du kan se i autoindex, Claes? Där sammanställer vi ju från nordiska länder.
Ja, man kan ju se att de var ju helt färska autoindex i år, Tesla. Och de gick ju rakt upp på en tredje plats totalt.
I Sverige?
Ja, i Sverige. Och det berodde ju bland annat på att bilen topprankades så pass högt. Med en första plats då i bilkategorin som värderas till 40% av totalresultatet. Men man ser ju att i de här lite mer mogna marknaderna, Danmark och Norge, så svalnar entusiasmen efter några år.
Smekmånaden är över.
Ja, det ska bli intressant att se. Men där har de ju halkat ner runt, ja, jag har inga exakta siffror tyvärr, men det är i alla fall inte topp tre, utan snarare runt en tionde plats ungefär. Så att det ska bli intressant att se här i Sverige när marknaden har mognat för Tesla, hur man accepterar bilens kvalitet. Jag har ju själv kritiserat den från och till, och nu har jag faktiskt fått indikationer från Beggstallet, där vi behåller ju vissa långtestare, och vi har återigen fått problematik med bakluckan som har spruckit, ska in för karosskontroll igen då. Och den reparerades ju bara för ett år sedan.
Men om det var lite sämre för Tesla där, så går det ju desto bättre i när en krock testas. Eller hur, Anders?
Ja, och det var väl faktiskt i veckan här som varit, så har ju Renkap dängt en modell i väggen, och den fick ju 5 stjärnor utav 5 möjliga. Och det var inte bara 5 stjärnor, utan det är typ det bästa resultatet någonsin i Renkap.
Oj.
97% i vuxen säkerhet. Där finns det högre procentsatser, men det här är ju nya regelverket, så det är lite strängare än de som varit tidigare. Jag tror vi har både Alfa och Volvo är på 98% med någon modell, vill jag minnas. Där tar jag helt i huvudet. Men 5 stjärnor då förstås. 97% i vuxen krockskydd, vilket är väldigt bra. Barnskyddet 87%, och utsatta grupper, vad heter det? Fotgängare, cyklister etc. 82, väldigt bra. Och förarstödsystem 98%, och det tror jag är väl bland de absolut högsta som någonsin har varit.
Skrivs det något i kommentarerna om någonting som de har liksom gjort extra bra, Tesla, eller är det någon specifik detalj som de har lyckats med?
De verkar ha lyckats väldigt bra med frontproverna, det här med viss överlappning, det klarar sig väldigt bra. Det kan jag tänka mig beror på att det finns ingen förbränningsmotor där framme som kan trilla in i kupén. Så att där har de fått till en väldigt fin struktur.
Men det är ändå en elbil. Hur ser det ut med batteriet? Hur krockskyddat är det?
Ja, Tesla har ju sina batterier i en stor stålkaka i botten. Och vad jag ser på testerna här, så gör de inte några specifika batterikrockprov. Däremot dunkar de ju in bilen i en stolpe. Och där har den fått jättebra betyg. Så att det verkar väl fungera bra då, helt enkelt.
Det testades ju andra bilar samtidigt då som Teslan av Euro NCAP. Vad kan du säga där om resultaten?
Man kan säga så här att det finns en del kinesiska tillverkare som är på gång in. Och vi har väl en bil som du faktiskt har fått köra, Claes. Om en ganska kort sträcka. En
Funky or... Cat.
Ja, exakt.
Happy Cat.
Aura Funky Cat. Den är inte alls funky. Den har fått 5 stjärnor, det är ni. Ja. Det är långt sedan kinesiska bilar var synonymt med en överkryssad stjärna. Här är 5 stjärnor, 92% i vuxenkrockskydd, alltså utav 100%. Mycket bra resultat. Barnsäkerheten också väldigt bra, och förarstödsystem 93%. Så att de liksom bakar in alla förarstödsystem som standard.
Den här Funky Cat, vad är det för biltyp?
Ja, den ska väl motsvarar en ID3 ungefär. Och okay. Jag var ju, det kommer vi till senare i podden, jag var nere och provkörde en Isuzu D-Max. Och då fick jag möjligheten faktiskt att provsitta och köra den här Aura, som de har valt att kalla den i Sverige.
Just
då.
Det.
De har skippat de här modellbeteckningarna. Tycker det är lite tråkigt.
Det lite ofunky skulle jag säga.
Vad kör du för någonting? Ja, det är en funky cat. Men ja, de trodde inte på det i alla fall nere på generalagenten i Malmö. Och den ska komma i höst. En väldigt påkostad interiört, bra innerutrymmen, lite rolig design.
Ja, du får prata mer om den i en ytterligare podd framöver, tror jag, faktiskt.
Det var tydligen en utav dem, eller den första motorjournalisten i Sverige som fick köra den.
Där ser man.
Produktionsklara. Ingen skryt här inte.
Nej då.
Men jag fick köra den 500 meter till gasmacken.
Ja.
Och det ska ju räcka för en provkörning enligt vissa kollegor.
Mm. Ja, det är inte jag. Men på tal om provkörningar och Great Wall. Great Wall har även ett varumärke som heter Way. Konstigt, W-E-Y, så heter det. Och de har krocktestat sin laddhybrid, tror jag. Och det är väl den laddhybrid i Europa som ska gå längst, som ska gå 15 mil på en laddning. Way Coffee One. Roligt namn på en
Coffee.
Bil. Ja, Way Coffee One. Mm. Och den har också fått 5 stjärnor. Och krockresultatet är väldigt likt den där Aura Cat vad det gäller procentsatserna. Och det är bra, för det här är en tung bil. Den väger alltså nästan 2,4 ton. 2365 kilo. 8 cm kortare än XC90. Stor batteri då. Och det är ett lysande resultat. Så att vi kanske får se den också, eftersom det är samma importör.
Ja, vi får hoppas. Det känns i alla fall som att som sagt, de har gjort sin hemläxa. Det är ju vissa andra biltillverkare. Dacia till exempel. Eller, som har problem med de här krocksäkerheten.
Ja, vi har även Kia Niro har faktiskt lite bekymmer. Det blev inte 5 stjärnor för Kia Niro, nya Kia Niro, utan det är faktiskt bara 4. Men i Sverige så gissar jag att det kommer bli 5 stjärnigt, för det här är helt relaterat till förarstödspaket som antingen är standard eller inte standard. Och har man det inte förarstödspaketet som standard, då trillar den ner och blir 4 stjärnig.
Hade du några fler resultat?
Ja, det finns ju faktiskt en till här som är krocktestad under de senaste, det kanske är de senaste 14 dagarna egentligen, men hur som helst, Genesis GV60, och det är Hyundai Kia-koncernens lyxvarumärke, och de får ett 5-stjärnigt betyg, punkt slut.
Risken för att köra på älgar, rådjur, vildsvin och annat vilt är som allra högst just nu. I dagens avsnitt av podden har vi därför bjudit in Kenneth Kronberg som jobbar på Polismyndigheten och Nationella Viltolycksrådet. Varmt välkommen till Vi Bilägares podcast.
Tackar.
Varför sker så många viltolyckor just nu i den här tiden, september till december?
Just nu sammanfaller flera saker, skulle jag vilja påstå. Dels har vi ju brunsten där djuren springer runt lite mera än man har gjort nu under varm sommar. Och dels så sammanfaller snart vår arbetstids tider morgon och kväll med skymning och gryning, vilket då ytterligare spär på djurens rörelser. De ska ut och födosöka helt enkelt, och då rör man på sig.
2021 blev ju ett rekordår i antalet anmälda kollisioner med vilt, över 65 000 inrapporterade viltolyckor. Och det verkar ju hålla i sig för 2022. Alltså om man jämför mellan januari och augusti har det rapporterats in över 33 000 olyckor, och 2021 var den siffran 36. Så lite högre förra året, men det verkar som att det är på väg åt samma håll.
Jag tror tyvärr, precis som vi hade pandemiåret för ett par år sedan, då gick det också rätt kraftigt ner innan. Men det var ju under den perioden som vi från statsmakten hörde att vi inte skulle köra bil längre än 2 timmar och liknande. Att vi faktiskt tog ner det. Vi får inte att hälsa på släkt i samma utsträckning till exempel. Men den togs ju igen med råge under hösten. För då skulle ju alla ut. Och hade ju då inte någonting att lätta på gasen. Utan då skulle vi ju köra in allt det här vi hade missat. Så att jag tror att vi ser samma sak i år. Jag är inte hoppfull att vi faktiskt håller statistiken, utan vi kommer landa på ungefär samma saker, är jag rädd.
Får jag flika in där och fråga vad som klassas som vilt? Jag har ett färskt exempel från gårdagen på E4 här genom Stockholm. Då var det en stackars räv som låg i vänsterfilen och blev uppplockad av en sån här vägassistansbil. Jag undrar vad han höll på med tills jag precis såg att det låg en stackars räv där. Men hur stora djur är det som är med i statistiken? Hamnar den här räven med där?
Det gör den inte. I grunden ska man nog tänka matvilt och statens vilt. Och matvilt är ju då rådjur, vildsvin, hjortarna, älg.
Okej, okay, så då har ni...
Men det är sällan vi ser några mufflon, även om de ingår. Och det är de djuren som är anmälningspliktiga. Och då ska man nog tänka till att i och med att vilt ägs av ingen tills de dör, då ägs de normalt sett av markägaren där de faller. Vilket gör att då det som kan omhändertas som föda helt enkelt är väl grundtanken någonstans långt tillbaka. Vilket gör att då att räv, hare, ja den går ju att äta dem också, men räv, hare och grävling ingår inte i anmälningspliktiga djur.
Förlåt, nu bryter jag också in här. Hur är det med fåglar? För det blir ju allt mer och mer rovfåglar ute på vägarna tycker jag. Eller man ser dem vid vägkanten och sitter på någon stolpen och sådär. Är de anmälningspliktiga?
Om det är statens vilt. Örn ingår i det vanliga med rådjur och hjortar och älg och svin. Örnarna gör det. De andra får man i så fall se de statliga vilten.
Ja. Då måste man ha lite kunskap om fåglar alltså när man kör på det.
Men samtidigt ofta så de är lite svårare för de kanske flyger iväg skadade så att du hinner inte uppfatta vad det är för någonting. Så att det är en svårare bit. Samtidigt så är det är ju faktiskt så att kunskap kan vi ju inte säga att vi inte vet någonting om längre för alla sitter med telefonen. Det tar väl 8 sekunder att googla fram. Google har ju fotosystem till exempel som du fotar fågeln och så får du svar vad det är inom sekunder. Så att vi har ju en kunskapsbas i högernäven oftast.
Och apropå det där du sa om vad som ingår, renar då som ägs av någon redan innan?
Det blir anmälningspliktigt. Det är ju, de ligger i en gråzon mellan vilda och tama djur liksom i och med att de ägs ju. Men det ska anmälas om man kör på ren, ja.
Vilka är det som vi kör på mest, oftast på vägarna?
Rådjuren, outstanding.
De leder.
Rådjuren har ju alltså, om man tittar på deras ben och möta en kofångare i 1,5-tonsklassen. Det krävs inte mycket för att knäcka de här benen och det är därför de ofta då, vi bryter benen på dem för de har de långa så att vi träffar ju precis där. Svinen tar vi ju mer i kroppen så det blir ju snarast inre blödningar så och det kan de ju springa en bra bit med men det är uppenbart visuella som vi ser det är ju rådjursskadorna med trebenta rådjur helt enkelt.
Och hur är det med älgar? De lägger sig ju på huven istället.
Älgarna är ju lite obehagliga i och med att som sagt hela kroppsvikten hamnar ju vindruta och balkar. Det är ju där vi har dödsolyckorna. De som tur är få per år. Jag tror att statistiken säger någonstans mellan 2 och 4 per år som dör i viltolyckor. Samtidigt så är det ju en mörk siffra i och med att vi vet ju faktiskt inte vilka singelolyckor som har varit väjningar för vilt. Det har vi ju ingen aning om.
De här hjortarna är ju på väg upp, dovhjort speciellt. Mm. De är ju lite kraftigare än rådjuren. Vad kan man se för påverkan där?
Ja, de är ju också höga. Du hade ju en dödsolycka med ambulans va? Där du ena färdriktningen körde på en hjort och hjorten flög rakt i mötande ambulans med ett dödsfall. Det är ju dubbla kilovikten mot ett rådjur någonstans där.
Mm. Har det blivit fler dovhjortsolyckor? Ser du där ute på vägen?
Ja, jag skulle säga det. Jag har inte statistiken i huvudet, men som Sörmland och liknande, och de ökar ju antal och därför man har ju ett utökade jakttider på dem också just för att hålla antalet i schack och förvalta djuren, för de har blivit fler helt enkelt.
Anders, du har ju faktiskt kört på ett vildsvin, eller touchade lite grann i alla fall.
Ja, det var förra vintern här, det var strax före jul tror jag, så knuffade jag på ett vildsvin. Fick inte riktigt, riktigt stopp på bilen. Det var mitt i ett snökaos, jag tror jag pratat om det i en tidigare podd. Och den här bilen åkte på året runt däck och det var väl inte så lyckat just den dagen för det var absolut mängder med snö. Och fick inte riktigt stopp så jag touchade den där i kanske 15 meter i timmen eller något sånt och enligt Kalle som låg bakom så såg den mest förargad ut och kutade vidare. Men det kom ju en skock, de var ju flera stycken, så var den sista i den här raden med springande vildsvin jag touchade. Men jag ringde ju naturligtvis 112 och markerade ut var den här olyckan hade skett. Sen ringde viltvårdaren efter och hörde sig för lite om vildsvinet, men sen har jag inte hört något mer. Det var inga blodspår, det var inte ens någon päls på bilen, så att det är möjligt att den klarar sig den där stackaren.
Du beskriver ett jättevanligt skeende just med vildsvin. Du har liksom om det är ledarsuggan springer först, sen kommer det till en kultingar och sen kommer en hjälpsugga sist som är rätt stor också. En vanlig familjestruktur med matriarkledare. Och blod på plats på gris, alltså vildsvinen, är ovanligt. Du kan ju ha en att det fångas upp lite hårstrån eller liknande beroende på kollisionen. Men det är väldigt vanligt att du inte ser spår efter vildsvinskollisionen alls. Och de är ju stryktåliga. De där saknar fullständigt genen ge upp. Mm. Det finns inte. Och det har ju ingen att göra. Vi har ju tre ben, alltså rådjur på, som hakas iväg 400 meter på benstumparna. Liksom. Det skelettet de går vidare på. De är fruktansvärt smarta. Men de har ju inte ge upp. Och vildsvinen leder ju den, enligt min uppfattning. Det är ett riktigt segt virke i dem.
Ja.
Du beskriver precis ett händelseförlopp som är väldigt vanligt. Att du trycker till dem och det blir inget blod eller strån. Och då gäller det att jägaren oftast, jag skulle nästan säga alltid, ringer upp föraren, för då har det gått en liten stund. Föraren har inte stresskonen riktigt samma för sig. Har hunnit samla tankarna lite grann. Var krockade någonstans? Hur gick det? Hur såg det till? Man har spelat upp filmen framför sig i ögonvrån några gånger och har en bra bild. Och jägaren kan då med din berättelse få en bra bild vart han ska börja söka. Vart det gick och hur många var de? Vad kan han förvänta sig för att göra ett så kort eftersök och effektivt sådant som möjligt, för om möjligt korta lidandet eller se att nej, men det där djuret får klara sig, för det jag behöver inte avliva det. Så att det där är helt korrekt skeende.
Bra, Anders. Det blir guldstjärna där. Jag hade ju som sagt en lite kontakt med ett rådjur. Det som hände där var att fotgängarskyddet på vår långtest BMW löste ut. Det tog så olyckligt så motorhuven poppade upp 10-15 centimeter. Men rådjuret, det var väl något yngre djur som låg och andades kraftigt i diket och sen studsade vidare med full fart. Men på tal om det, tycker du att finns det något scenario där man inte ska ringa?
Du ska definitivt ringa 112. Alla sammanstötningar, lindrigt som alltså man vet inte hur skadade de är.
Ja, det låter ju på dig som att det är bättre att vara säker och ringa en extra gång, en gång för lite.
Och om du är säker eller osäker på att du överhuvudtaget har gjort en sammanstötning med ett vilt som är anmälningspliktigt, så måste du ringa 112. Annars är det dagsböter. Och det är ju beroende på hur mycket pengar du tjänar. Men vi hade ju ett fall i somras här. Hon fick 24 000 i böter för att hon inte ringt inom praxistiden. Och då är det ofta att man ringer försäkringsbolaget på måndag och så meddelar de att vi måste polisanmäla det, och så gör de det, och då sitter man i fällan helt enkelt. Det är så lätt att göra rätt. Krocka eller kontakt med bilen med ett vilt som är anmälningspliktigt, ring 112 så löser vi det här. Det är inget brott, det är ingenting, det är obehagligt, ja, men det är inget brott. Men att inte anmäla det blir ett brott och det är dagsböter, det är inte ett par tusen lappar som en vanlig penningbot av slag, utan det är dagsböter. Så att det kan kosta rätt bra med stålar alltså. Och det är så lätt. Det är som sagt, det är inget fel. Så det här kan drabba vem som helst.
Jag måste ställa från där praxistid. Vad definierar det?
Det är en hovrättsdom från, jag tror det är södra Sverige, för kanske 10 år sedan. Där man satte någon typ av praxis på 4 timmar. Som vi lever lite med. Jag tror inte att man kommer lyfta ett rättsfall en gång till för att testa om nu alla som har mobiltelefoner numera kanske. Jag tror vi skulle kunna sänka den praxisen ganska drastiskt. Men du ska ju kunna liksom, utan att bli dömd, om batteriet är dött, du har ingen möjlighet där du är just i det här tillfället att kontakta polisen inom en rimlig tid. Alltså du ska ju, det står ju i lagstiftningen att du ska liksom mer eller mindre omedelbart kontakta polisen i sammanhanget. Men ibland, ni kan ju tänka själva, finns vissa tillfällen där det kan vara svårt faktiskt att göra det. Är mobilen död så är den. Då får man försöka ta sig till en plats där man kan ringa så snabbt som möjligt. Och där, för 10 år sedan bestämde man någonstans 4 timmar. Så att den ligger väl kvar just nu i alla fall. Vi har inget annat att luta oss mot.
Och sen, finns det någon uppskattning om hur stort mörkertalet är på folk som inte rapporterar in, eller som kanske till och med, om man kör på viltet ordentligt, att ta med sig det, sopar undan spåren så att säga. Nu är det osannolikt, men ändå, finns det någon uppfattning om hur illa ställt det är med sånt?
Nej, men jag gissar med så pass mycket som vi får in ändå att jag tror ju inte att det är så många som kör drogpåverkade, alkoholpåverkade utan körkort och allt det här som inte anmäler. Men vi har ju många smittningsolyckor där vi hittar djur till exempel som inte anmälda. Och sen det finns det säkert mängder av djur där vi liksom inte ens hittar djur. För de, som rådjuret ligger i diket och dras iväg av en räv ganska snabbt till exempel. Jag skulle personligen inte vara förvånad att det egentligen rör sig om ungefär 100 000 per år.
Och du sa ju redan tidigare då att numret man ska ringa är alltså 112.
112, inget annat. Oavsett vilken känd person i tv som har sagt något annat så är det bara 112, inget annat. Det känns kanske lite konstigt att man ska drabba någon annan, men ringer du på något annat sätt så hamnar det i alla fall på samma ställe till slut. Bara att du har dragit in massa andra resurser i onödan. Så att det enda sättet är att ringa 112.
Och du vill också slå ett slag för den här appen också?
Absolut. Appen ger ju dessutom en longitud och latitud om du använder av den. Vilket gör att platsbestämningen för jägarna som märker ut platsen och liknande förenklas. Om man kan överföra de siffrorna från oss till jägaren så kan vi hitta utgångspunkten betydligt lättare. Och dessutom så är det lätt att klicka upp den och ringa på det sättet.
Mm. Så 112-appen kan vara bra att ladda ner.
Mycket bra. Mycket
hur,
bra.
På tal om appar, hur är det med den här viltvarningappen? Är den igång?
Det är den inte. Den togs upp för något år sedan och diskuterades i samband med att det blev straffbart att kosta 1500 kronor att hålla en telefon i handen och pyssla med den. Så vore ju märkligt om polismyndigheten tyckte att vi skulle använda oss av en app i telefonen som man ska hålla telefonen. Alltså, ni förstår, det blir lite motsägelsefullt, vilket gjorde att den stängdes ner.
För de som inte bor på landsbygd och inte jagar och så här och inte känner till hur viltet rör sig, vad kan du säga med din erfarenhet? När är det man ska vara mest uppmärksam?
Generellt gryningsskymning.
Just det.
Så solnedgången, en timme efter solnedgång så blir det mörkt. Och den timmen framåt där, då är det som där händer ju saker. Sitter du på i pass och jagar så vet du att det är liksom solnedgångstimmen och sen när det blir svartnar ordentligt, det är då det börjar röra på sig i skogen. Och samma sak på morgonen liksom.
Kan man säga något mer vad man som bilist innan olyckan har hänt för att förebygga vad man ska vara uppmärksam på? Du sa ju det här med vildsvin att de ofta rör sig i en flock och att det är en stor först och så några små i mitten och kanske en stor längst bak. Och finns det någonting mer man kan säga om till exempel älgar och rådjur och rörelsemönster och sånt man ska vara uppmärksam på?
Nej, alltså generellt sett så finns det ju några grejer att titta på. Det är att ställa om perspektivet lite grann. Vi tror att det dyker upp lite träd vid sidan om vägen. Men det är faktiskt vägen som åker in i skogen. Där bor djuren. Men där har vi ju inte tänkt. Och sen har vi liksom, vart tittar vi någonstans i Sverige? Vad tittar vi som förare när vi kör bil? Jag vågar påstå att de flesta sitter och tittar 30 meter framför sig på vägen. Och som jag skämtsamt brukar säga, vi bor i Sverige inte i en spricka av kontinentalplattor. Vägen kommer inte försvinna. Slukhål förekommer nästan inte i Sverige på det sättet. Så att vi sitter och tittar på vägen maniskt och så är vi redan hemma. Så hur många jobbar med blicken i sidan av, bakom buskage, bakom en fastighet? När vi kommer ut på fält kommer det rådjur springande i augusti som jagar varandra på full fart. Hur många mentalt förbereder sig för vad som finns i rörelse där utanför? Jag vet att ni har pratat med Boris på Älgskadefondsföreningen. Han har ju siffror på att djur som uppehåller sig inom en 300 meters avstånd från vägen, det passerar du extremt ofta ute på vägarna. Och det här ser vi ju inte. Vi har bråttom hem. Vi kör för fort. Vi tänker inte. Det är bara att sätta sig som jag gjorde själv i mörkret här om kvällen och tittade på vägarna 70-80 väg. Alltså, folk efter 9 på kvällen när det är becksvart ute, hur många håller under 100? Och bilar idag, alltså någonstans skulle jag ha en naiv dröm att alla skulle få tillbaka en Fiat 127 när vi körde bil på den tiden. Nu, jag hävdar att vi åker ju bara med i bilen.
Vi förlitar oss lite för mycket på vår bil.
Ja, den är fyrhjulsdriven, har ABS. Den kan trolla. Nej, den gör inte det åt oss. Det är fortfarande vi som sitter bakom ratten. Och det har vi liksom, vi har nästan glömt det. För vi åker strykjärn längs vägarna och tänker inte och kan inte vilt överhuvudtaget. De har liksom försvunnit ur tankevärlden för oss.
Men om det händer då, när älgen kliver ut där på vägen, vad ska jag göra?
Tvärbromsa. Allt du har.
Inte vrida på ratten.
Nej, jag har jobbat med Boris på Älgskadefondsföreningen, så att det är ju en älg möjligtvis vrida ratten några decimeter och sikta på bakdel. För den sticker ju åt andra hållet liksom, så att du inte kör i dess färdriktning. Inte av vägen, inte ut i mötande. Alltså, vem av oss har sinnesnärvaro när det kommer upp en älg precis framför dig att ha koll på om du får en mötande timmerlastbil eller om du har en stor sten eller trästam i diket. Så att grundregeln är total tvärbroms. För varje meter eller hastighets i kilometer som du minskar så ökar ju överlevnadschansen helt enkelt. Och skaderisken minskar för viltet. Och det jag vill tillägga är ju kostnader. Vi pratar djurs lidande och minskade bilolyckor och liknande, men Trafikverket räknade 2017 och ut att en rådjurslycka kostade 35 000 i snitt. Jag vågar hävda att 5 år senare så har biltekniken inte förbilligats i fronten, utan det är ju ännu mer sensorer. Så att jag säger att det ligger på 50 000 i snitt för en rådjurslycka.
Det kan jag bekräfta. Det var inte billigt att sätta dit nya sådana här fotgängarskydd. Det var både huvgångjärn och de här krutladdningarna som byttes på BMW:n. Och det var betydligt mer än 50 000. Även om försäkringen täckte.
Ja, och så en älgolycka ligger snitt på 500 000. För här kan det ju förekomma, det är bärgarbilar och det är sjukvårdskostnader, ambulanser och liknande som ramlar in. Vi hade på E18 för inte så länge sedan 2 nästan sprillans BMW. Totalkvaddade, älg skadad, 3 personer till sjukhus. Det är en ganska dyr historia liksom.
Hur är det med viltstängsel? Är det fortfarande under utbyggnad eller har det stagnerat där?
Utbyggnad, jag tror kanske på en del ställen, men jag ser nog snarare som att om det gick att laga de hål som finns, om väghållarna som har vägarna lagade de hål som vi vet finns, så hade vi ju klart minskat antalet. Vi får inte ut rådjuren på vägarna och liknande på samma sätt som vi får idag. Det finns jättemånga sträckor med mycket hål i. Men det ska sparas pengar och det är därför jag vill gärna prata pengar, vad det här kostar, för att som ställa pengar mot pengar. Jag tror att vi måste in på den banan lite grann för att förstå vad det här kostar samhället. Att lagar man stängsel för några hundralappar, tusenlappar och få bort en olycka, ja, det är 50 000 för ett rådjur.
Jag har hört att Trafikradion, de går ut och gör trafikvarningar när det kommer vilt på till exempel motorvägar. Men det var någon som sa att vi har slutat varna just för rådjur och mindre därför att det är så mycket. Jag vet inte om det bara var ett illasinnat rykte eller om det faktiskt stämmer.
Det stämmer. Jag har själv ringt för några år sedan om rådjur på fel sida på E4.
Det gjorde jag också för några månader sedan på E18. Rådjur på fel sida. Och då sa de tack, ja. Men ja, det är inget som vi kommer.
Ja, det är hela tiden. Alltså, de skulle ju behöva bryta sändningen 20 gånger i timmen antagligen. Så att det blir ogörligt. Och det där har ju att göra med staketen är trasiga. Ställt mot hur mycket rådjur som är på fel sida om väg eller om viltstängslet, så sker det ju ganska få olyckor ändå. Men man kan ju ha en idé om att man behöver till exempel skjuta bort fler rådjur och vilt längs vägarna. Vi har ju metoder som Falumodellen, som jag brukar prata med Anders Wiklund där uppe som har jobbat jättemycket. På
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Med att utfodra bort från vägen, jaga nära vägen så att man liksom får bort dem. Han har ju statistik på att de sköt 45 rådjur och de fick 43 färre olyckor. Så att rådjuren dog i alla fall, men den ena delen, de hamnade på tallrik istället för i en bilgrill. Och där blir ju obehaget då för jägarna att gå längs vägen. Och där är ju också att visa respekt för jägarna när de är ute med hund och söker. Dämpa farten.
Sammanfattningsvis då, 112 är numret man ska ringa, bredda perspektivet när du sitter i bilen, sänk hastigheten, tänk på gryning, skymning, kväll och håll koll om det går någon på sidan av vägen och sänk farten.
Det tål att påminnas, alltid kanske får någon att tänka till och faktiskt sänka lite grann i vissa områden. Och det, ja, då är det ett helt antal på 65, 70, 80 000 djur så kan det bli några som sparas.
Och som du säger då så kan det faktiskt bli kraftiga dagsböter om man inte anmäler det här då. Ringer 112 inom 4 timmar.
Och det är ju flera som skyller på vilt också. Som jägaren inser ganska snabbt att det här har minsann inte varit en viltolycka. Det här är en stolpe man har kört på. Och sen hävdar man trafikolycka. Och så ringer man 112 och får ut en jägare och söker av ett område. Helt i onöda med fara för livet på 70-vägen i skogen. I skymning när folk ska hem från jobbet. Bara för att man inte vill betala självrisken. Så att försäkringsbolagen har självriskfritt vid en extra försäkring. Det är ju vilt och lycka. Men de där fångar vi upp. Det skriver vi till försäkringsbolaget också. Att jägaren får inte ens ett upptag med hunden. Så att vi anar att det har inte skett en vilt och lycka på det här stället.
Det går att avslöja det där ganska fort alltså.
Alltså hunden ljuger inte. Lita på hunden. Det får en hund inte ens lyfter inte ens någonting eller koncentrerar sig ingenting på 500 meter sträcka där det ska ha hänt ett olycka. Vi litar på våra hundar. De är duktiga på det de gör.
Tack så mycket Kenneth Kronberg från Polismyndigheten och Nationella Viltolycksrådet. Det är inte ofta vi bilägare provkör en pickup, men nu har det hänt igen och satt inte Claes Garin bakom ratten igen. Jo, det gjorde han.
Omåttligt avundsjuk på det.
Ja. Mm. Isuzu D-Max, hur uttalar man det?
Jag har också sagt Isuzu, men det är säkert Isuzu, något sånt. Men Isuzu D-Max har jag fått provköra. Och det är som sagt inte så ofta vi har flakbilar i tidningen. Men det är ändå ett segment med kunder som behöver en sån här modell. Det är ju ett segment som har krympt. Det har ju drabbats hårt av malus. För de dricker mycket och det är ju rambyggda, bastanta saker. Och det gör ju också att de får extremt hög malus. Och den här D-Maxen, det är ju då en gaskonverterad variant där. Den kom redan för ett år sedan. Fått full pott i Euro NCAP.
Som första pickup som klarar de nya hårda reglerna.
Ja, faktiskt. Det är helt korrekt. Så det behöver man inte tumma på.
Och gaskonverteringen, det är ju för att då sänks ju skatten ganska rejält.
Ja, det är ju otroligt stor skillnad. Jag bad faktiskt importören här om exakta siffror och den här som jag har provkört, den heter XRX. Summa summarum så landar i alla fall fordonsskatten då årligen då i 3 år som malus är uppbyggt på 24 530 kronor. Med den vanliga dieselmotorn då på 1,9 liter, 164 hästar.
Och det är alltså 24 530 kronor per år.
Ja, men precis. Så på 3 år så ja, ungefär då, vad blir det då? 73 000 ungefär som du får punga ut i skatt. Och sen efter 3:e året så sjunker den till 6 och 7, säger vi lite avrundat. Mm. Och då får du en fordonsskatt på 6 och 7 for life. Men simsalabim, om du då gaskonverterar det här så får du ner fordonsskatten till 1300 kronor från start.
Mm.
Och det är ju en otrolig skillnad. Sen finns det ju tyvärr en baksida med det, och det är att gaskonverteringen kostar ju en slant. Och den görs som vanligt av den här Convegas i Växjö på, och kan bara göras på nybeställda bilar då. Och då har de en kostnad på med alltså inkmoms på, vad skrev jag, 62 500 kronor.
Det är ju ganska mycket pengar.
Ja, och sen kan du dessutom, du behöver en dieselvärmare för att få den här gasdriften att må bra på vintern. Och den fick jag faktiskt pris på 23 000 plus moms. Så det är nästan 30 000 till där.
Lönar det sig då gaskonverteraren bara för att bli av med malusen?
Jag tänkte 75 nästan, 75 000.
Det var det som lite minus, men man kan säga att man går plus minus noll. Men har man tänkt att ha bilen länge så har man ju en bil som har en låg fordonsskatt för alltid. 1300 kronor om man kostar på sig den här gaskonverteringen. Sen finns det ju så mycket andra fördelar med gas. Nu har ju priset, precis som på allt drivmedel, rusat i höjden. Jag tror jag tankade gas förra året, eller om det var 2 år sedan, för 18 kronor kilot. Och nu är det uppe i 40 kronor. Så det har ju också blivit dyrare. Men som det ser ut nu i landets kommuner så har de ju ofta satsat på biogas. De har ett system som funkar så att du får en väldigt miljövänligt drivmedel.
Och apropå miljövänligt, så förutom biogas då, så kan man ju även tanka HVO.
Ja, det är ju många dieselförare som hävdar det. Sen vet jag inte hur många som gör det.
Nej, men man kan.
Gör man det? Det ska tilläggas också att det finns 2 versioner. Du kan välja 1 eller 2 gastankar. Den jag provkörde hade 1 tank. Och då har du ungefär 18-20 mils räckvidd med en fulltankad med gas då. Och det, sen kan du ju tanka den då med HVO 100 om du vill köra miljövänligt. Och det är det väl ändå många som har ambitionen att göra. Och om man tänker sig då en sån här bil, det finns ju en, jag skrev det i provkörningen, det finns ju ändå ett segment med mycket lantbrukare, och det är mycket alltså släpvagnsfolket som drar båtar och även husvagnar som behöver en rejäl dragvikt.
Ja, du har inte sagt vad dragvikten är.
Nej, men den maxar ju ut på 3,5 ton. Och det är, om du krokar på det, så krävs det ju B-kort direkt.
Och så får du hiva på 1 ton på flaket också.
Ja, man brukar ju kalla det här segmentet för 1-tons pickupper. Och de är ju lite mindre än de här klassiska jänkepickisarna som Ram och Ford F-150 till exempel. Men det här är ju en populär pickup-storlek i Sverige. Med dubbelhytt så blir ju flaket i det här fallet 1,57 långt. Håller man på mycket med verktyg och maskiner så är det ju underbart att bara ner med baklämmen och lasta på.
Och det här är väl verkligen arbetsbilden, för Isuzu har ju gjort en poäng att vi är egentligen lastbilstillverkare. Det här är våran minsta lastbil.
Ja, typ. Men det var importören också noga med att tänk nu på att du åker inte iväg med en personbil med flak, utan det här är en liten lastbil nu som du provkör.
Ja, för jag har ju kört föregångaren till den här utan gaskonvertering då, och det med grovyxat i fjädringskomforten, den var ju, jag vet att jag körde lite sten i säck på den där, och den jag har aldrig kört en bil som har mått så bra av att få 600 kilo vikt över bakaxeln, men då blev den ju nästan körbar.
Och det studsar rejält när man har en olastad bil, och den här dieselspisen, den är inget under av kraft. 164 hästar, sa jag va. Men den har ju ett otroligt ridmoment och man märker att den har ju en segdragningsförmåga som är liksom anpassad efter arbetsbehov. Det händer inte så mycket på ettan och tvåan och det låter ganska mycket. Men den är som byggd för att arbeta.
Så att man gör rätt i att lasta något på flaket om man vill köra lite bättre.
Jag kan tycka att det är väl det de flesta kommer göra eller dra någonting. Men jag tycker ändå att den går. Den är inte allt för studsig, även med tomt flak. Ibland på motorväg när det är lite ojämnt så kommer det nästan in i lite självsvängning. Men generellt sett så tyckte jag åkkomforten var väldigt fin i den. Sen har vi ju kritiserat det här baksätet tidigare. Det blir väldigt, liksom man sitter väldigt rak i ryggen i pickupper. Och även här tycker jag de har fått till hytten väldigt bra. Man kan samtala utan problem, ganska välisolerad som det verkar. Och med bra knäutrymme och bra sittkomfort både fram och bak. Så att den fungerar ju faktiskt som en, liksom, transportera familjen också om det skulle behövas på helger och så. Eller arbetslaget på gården kanske.
Hur är det med gasen? Märker man när den växlar mellan gas och diesel eller är det liksom helt sömlöst däremellan? Och blir det någon kraftskillnad? Det kunde ju bli i de tidiga gaskomporterade bilar kunde ju tappa lite kraft just när de gick på gasen.
Ja, jag måste säga att jag märkte ingen större skillnad under de milen jag provkörde bilen. Det är ju, den startar ju alltid på diesel och sen så kliver den över. Det var helt ljudlöst. Det är väl för att det arrangemanget sitter längst bak framför dragkroken liksom under flaket. Man hörde ingenting överhuvudtaget av det.
Nej, och det har vi ju, ska vi säga, att vi har klagat på lite personbilar, att du kan höra att det visslar till om lite ventiler och sådär när de just slår om.
Ja, det kan vara något popcornsljud där. Men här var det faktiskt tyst. Däremot så hade de löst det så att det sitter en liten fyrkantig plasthistoria som visar gasmängden.
I instrumentklustret?
Ja, eller bredvid konsolen för växelspaken.
Okay.
Framför växelspaken sitter en liten fyrkantig historia. Och det kan man väl tycka med efterkonverteringar att den pratar ju ingenting med instrumentklustret och bilens liksom, databox i övrigt. Så förbrukningen stämmer ju inte när man kör på gas. Däremot så när man har tom gastank så hade de programmerat den här konverteringen så att den tjuter ilsket. Och det gör den varje gång man startar bilen. Då måste man trycka på den här lilla pluppen för att få den tyst. Men det kunde man tydligen ställa in och bara bli ett litet kort pip. Och det förstår jag inte varför de hade gjort.
Kan det vara en påminnelse att man ska tanka gas?
Ja, men det kan det ju vara faktiskt.
Det låter rimligt att det är en sån påminnelse.
Nu är det dags.
Så att folk liksom inte konverterar för, nu kommer vi inte fram till om man verkligen tjänar på det, men att de konverterar och sen kör de som på diesel i alla fall för att slippa undan den här höga skatten. Men då är det ett varningspip som påminner.
Mm. Det här med gastankar är ju, det finns ju ett frågetecken har vi märkt. Volkswagen nu som har stora problem med sina gaskonverterade bilar som är inne på andra liksom garantiåtgärden. De rostar ju sönder. Och det är ju ytskiktet som de har problem med och även liksom kring utrustningen som rostar. Det är väldigt utsatt under till. Och här har de i och för sig en aluminiumplåt över tanken. Men det är ju ett frågetecken vad som händer med en sån här konvertering och alla komponenter efter några år. Men
en arbetsbil, det kan ju bli lite mera slitage under till kanske på en sån.
Ja, du ut och kör gyttiga fält, inte tvättar varje fredag direkt.
Nej, men som sagt, jag blev förvånad över den fina komforten i bilen. Jag tyckte däremot att de hade missat på ett område och det var själva instrumenteringen. Det kändes som att de hade moderniserat i princip allt utom just mediaskärmen och själva instrumentklustret. Det kändes väldigt antikt och var lite svårjobbat.
Ja, men vad tror du då? Kommer det bli en favorit hos de som är i behov av att dra mycket och kommer folk välja den här gaskonverteringen?
Vi kan ju säga då att Isuzu D-Max, innan Claes svarar på frågan, att Isuzu D-Max är ju en av Europas absolut bäst säljande pickupper. Jag tror att den har varit marknadsledande i England i typ 10 år, så här bizarrt. Så att det här är ju ingen nischspelare.
Det finns ju absolut en målgrupp som behöver en sån här bil, och med tanke på att du har att välja på Toyota Hilux, Ford Ranger, och ingen av dem erbjuder ju gaskonvertering i dagsläget. Och ska du ha en bil under en lång tid, säg en 10-15 års period, då har du ju en jättefin produkt som med en låg fordonsskatt från dag ett. Och det tror jag lockar många. Och sen kunna tanka med biogas. Och det är väl en hel del kommuner som har fina lösningar där. Där man tar hand om matavfall och gör ett bra drivmedel som har låg miljöpåverkan också. Så det känns ju, då har man ett arbetsfordon som kan, vad är det hon säger, miljöpartisten, lasta väldigt tunga stenar. Utan att man för den sakens skull är miljöbov.
Och den här provkörningen läser ni i nummer 12 av Bilägare, och den finns även på webben. Anders, rubriken till ditt senaste trebilstest i nummer 12 av Bilägare är den nya kombin. Varför då? Och sen är det en runsten där bredvid på, om man ser öppningsbilden.
Ja, Simon, återigen, denna briljanta fotograf har ju satt den där bilden perfekt, som alltid.
Har du någonting med det här att SUVarna tar över kombibilarna, och alltså att de dör ut, kombisarna?
Ja, men det är ju så att kombibilar rent generellt sett, de är ju på nedgående, och det är, ser man till den globala marknaden, så är ju kombibilar, det är ju verkligen en nischprodukt för Europa, och i stort sett så är det ju bara norra delen av Europa, det vill säga England, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Finland som använder kombisar i någon större utsträckning. Även Italien i och för sig. Vi säger Europa. Och det är ju så många som säger att kombin är död, och det är SUVen som är den nya moderna kombin. Men det har ju vi skrivit hundratals gånger, att det här är den nya tidens kombi liksom. Och sen då har ju Citroën då stuckit in nosen. Det är ju en Citroën vi testar här, som säger att nej, nya kombin är inte alls en SUV. SUVen är död. Nya generationens kombi är Citroën C5X, menar då Citroën. Och de menar att den här bilen då har, det här är så floskligt så att det är ju skamligt åt det, men de säger själva att Citroën C5X har elegansen hos en sedan, den har dynamiken hos en kombi, och den har SUVens högre sittposition.
Så att en kombi och en SUV, ja, kanske då en sedan, träffades en kväll, hade trevligt och så.
Ja, och sen hände någonting.
Sen hände något. Ja, men
36
den är alltså
månader senare, det var nu inkubationstiden är på en bil.
Precis, men så den är någon slags mellanting då, mellan en SUV och en låg kombi.
Ja, och då kan man ju säga att det är en halv kombi, så är man ju hemma. Och det är ju absolut ingen teknisk nyhet någonstans. Det som kanske är lite nytt är att de har höjt den här. Den har ju ändå 19 cm markfrigång, och det är ju någon centimeter mindre än våran Outback i långtidsstallet. Så att den har ju rätt mycket luft under magen.
Och den har du ställt då mot en traditionell kombi, ska vi säga så. BMW 5-serie och SUV Audi Q5.
Ja, och nu kan vi ju då erkänna så här i podden att det här kanske inte var vårt ursprungstest, utan vi hade lite bekymmer med att få tag på bilar, så att det blev den här lite om mashupen. Så det minsta gemensamma nämnaren för de här bilarna, det är att de har laddsladd också.
Just det.
Så de vill hävda att de är kombibilar, och 5-serien är ju de facto en kombi, och sen då är det den moderna kombin i Audin, och så är det den moderna kombin i Citroën då. Det är det som är temat.
Ja, laddhybrider alltså. Är de något olika i drivlinorna?
Ja, nej, de är egentligen väldigt lika. Konventionella automatlådor i BMW och Citroën. Och Audin har en dubbelkopplingslåda. Spelar inte så stor roll, för alla har integrerat elmotorerna i växellådans funktion. Så att de här växlar då igenom, även när de går på el. Vilket märks. Bara ett konstaterande, det är inte negativt, men man känner att man använder växellådorna. De kommer hyfsat långt. BMW:n är den som går kortast. Den går så som vi körde väldigt försiktigt, ska jag säga. Så vi körde verkligen 70, 80, 90, 100 och sen ner igen. Och lite startkörning, men mest landsväg. Och det var perfekta förutsättningar. Det var lagom varmt, så de behövde inte kyla kupéerna, de behövde inte värma kupéerna. Idealiskt. Så att den gick 5,5 mil. Enligt VLTP-cykeln ska egentligen kunna gå 5. Så att vi körde lite för långt då egentligen. Och Audin som var bäst, den prickade 7 mil innan batteriet var slut. Och Audin kan dessutom värma kupén med en sån här luftvärmepump. Så att den funkar när det är lite kallare. Och de andra tror jag kommer, när det börjar bli några fler minusgrader, så kommer de starta bensinmotorerna för att värma kupén.
Så med Audin kan du köra utsläppsfritt ett tag till?
Ja, och Audi har inte sagt hur kallt det kan vara. För den här varmluftspumpen är bara på 3 kW. Och som en jämförelse kan man säga då att en ID3 har en varmluftspump på 6 kW. Så att vi har en referens där. Men hur som helst, Citroenen kom då någonstans där mellan, den kom 6,3 mil innan strömmen var slut.
Så att då har ju inte karossformen, spelar inte den så stor, jag tänker luftmotstånd och så här och räckvidd och sånt. Där ja, kanske det, lite olika batterier också.
Ja, sen kan man säga att jag tror att drivningssystemen påverkar nog minst lika mycket som luftmotståndet, i och med att du körde, trots att det är relativt sansade farter, så får ju luftmotståndet mindre betydelse. Men Audi och BMW har ju riktiga kardanfyrhjulsdrifter och det kostar naturligtvis lite energi. Citroenen bara framhjulsdrift och kommer inte komma med fyrhjulsdrift heller. Men när vi körde då var en körstinga, så fick vi ju, Citroenen fick ju väldigt fina förbrukningssiffror. Den låg på 5,8 per 100 km, alltså 0,58 per mil, och BMWn låg ju ganska mycket högre. Nu tar jag det här lite i huvudet, men jag tror det var 6,7 och Audi var ytterligare lite upp på det. Och det här var då över 32 mils körning. Så att vi fördelade strömmen över den här sträckan.
Ja, men hur var det att köra bilarna då? Hur var köregenskaperna om man jämför?
Jo, det är ju Citroenen som kanske är mest intressant i det här gänget, trots att det är en helt ny modell. Och den är ju då som sagt ganska hög, men den är ju fenomenalt mysig att åka i på långa, raka motorvägar. Är ju den, alltså den är ju svårslagen, så fjädringskomforten, för den har ju den här konstiga dubbelstötdämparen som då Citroën har utvecklat för att ersätta gashydrauliken som försvann med C5 2017 tror jag. Och det funkar ju så fenomenalt bra när det är en lagom gropig väg, alltså långa, mjuka, böljande liksom ojämnheter i vägen, typ en rejäl sänka då i motorvägen som kan bli ibland. Där är den ju, ja, det är, du måste ju upp i S-klassnivå, liksom, nästan Rolls-Royce-nivå skulle jag säga, innan du kommer till någonting som liknar den här känslan, för den rör sig så otroligt mjukt och följsamt. Citroën själva säger att det är den effekten av att sitta på en flygande matta. Jag vet inte riktigt, jag har aldrig provat en flygande matta, men jag kan tänka mig att det här är väldigt nära.
Det är väldigt bekvämt att hänvisa till någonting som inte är uppfunnet än.
Men Gröna Lund har ju en flygande matta.
Den, ja, och den är ju inte bekväm.
Nej, den är fruktansvärd.
De andra bilarna då, hur var det att sitta i dem?
Jo, men det här är ju jättebra bilar. Det är dyra bilar också. Jag menar, Audin kostar ju nästan 700 000. BMWn kostar 623. Och Citroenen är ju ett fynd i det här sammanhanget. Den kostar 550 000. Så man ska ha det lite i åtanke. Citroenen är ju nog nästan 150 000 kronor billigare än Audin i det här testet. Så det är ju en jättestor prisskillnad. Och den blir egentligen i praktiken ännu större, för att skulle du utrusta BMWn och Audin till samma utrustningsnivå som Citroën, det går inte att göra exakt men det går att göra ganska lika, då är det ju nästan 150 000 till för att få Audin på samma fina nivå som Citroën då. Men vi var egentligen på körupplevelse och lite sådär, och jag pratade om fjädringen, och den är ju jättemjuk och fin, men den har ju begränsningar vad det gäller när det kommer sådana här små vresiga tjälskott och broskarvar som vi har rätt mycket i det här landet. Då märker man att det också tyvärr finns lite kvar av den här gamla gashydraulikens begränsningar. Den blir lite slagig och den går lite hårt och den känns lite, jag tror till och med Tommy som var med och körde de här, han bara, den känns ju som att det sitter lite löst där bak.
Mm. Det är en eftergift man får ta då för den här sköna motorvägskomforten.
Ja, det verkar ju som det.
Hur klarar den konbanan då när det börjar svänga som man inte ska göra nu? Älgtest som vi hörde med våran viltexpert här.
Ja.
Man ska bara klappbromsa.
Då ska du helst sitta i Audi Q5 Sportback där, för den klappbromsar just i undan manövern, så att den är rätt. Men Citroenen, den går ju bra. Den går med lite bakvägskast och den klarar helt godkänt hastighet, men vi har ju ett aber, det är att styrningen tenderar att frysa på den. Så precis när man kommer in och ska göra själva väjningen för föremålet, där blir den väldigt trögstyrd. Och det är ju inte bra. Men sen så fort du har gjort den manövern så lättar reservot upp och den går att hantera som vanligt. Sen rör den sig lite lagom sävligt och sådär, men den går ju väldigt bra. Det gör den.
Hur gick det för BMW då?
Ja, BMW är ju, och det här, vi har ju skrivit om det här, de är ju lite speciella när de kommer i kombanorna, för de känns ju toppen och jättebra till en gräns. Och när gränsen går i början då, så börjar den att kasta med baken så att du har en tydligt överstyrd känsla. Det är ju rimligt, en bakstyrd bil, och ja, det kanske det förväntar sig. Men sen börjar den ju understyra när den kommer upp till nästa gräns då, att här så plogar bilen. Och den där gränsen mellan ganska kraftig överstyrning till en understyrning, den är ju smal. Den är alldeles för smal för att bilen ska kunna klassas som lättkörd. För jag menar, när du gör en sån här manöver så kommer inte, jag menar, älgen kommer inte bara, oj, det gick dåligt, vill du köra om? Jag menar, här sitter vi och kör om 5-6 gånger för att hitta någon form av gräns, men så ser ju inte riktigt verkligheten ut. Så att den får godkänt, men det är 17, alltså det är inte optimalt beteende. Sen ska jag säga så att den här bilen vi körde hade ett standardchassi och däck med lite bättre profil, så de är inte några riktiga lågprofilsdäck. Och det gör att bilen blir lite lättare. Du har inte riktigt samma ultrakrispiga precision som du har i 3-serien till exempel, som vi har klagat på tidigare. Men i gengäld så blir den här gränsen där den växlar från överstyrning till understyrning blir lite mer generös. Så att jag tror ändå vi föredrar ett standardchassi före sportchassit.
Jag tänkte på lastvolymen. Det är en av de stora frågorna mellan SUVar och kombi. Hur klarar sig Citroengen nu, den här hybriden?
Jo, Citroengen är ju lång. Det ska jag också säga, så att det är en ganska stor skillnad med de här bilarna. Men en fördel med SUVar är att de bygger på höjden och då blir de ju mer utrymmeseffektiva. Så att även om det diffar nästan 2 decimeter mellan bilarna så klarar sig Citroengen väldigt bra. Citroengen är då mellan BMW och Audin i storlek. Men den kommer ju, alltså om man bara räknar lådliter så är det 485 liter i BMW, och det är faktiskt mest av de här tre. Sen lådliter kan räknas lite annorlunda, så att vi brukar hålla oss till våra backar för att verkligen få ett liksom bra mått på hur kantigt och lättlastat utrymmet är. Och Citroën rymmer ju faktiskt då fler backar än Audin. Den rymmer 11 backar utan att du behöver laborera med ditt baksäte. Medan Audin rymmer 9, men Audin har som standard ett skjutbart baksäte. Du kan skjuta det 10 cm fram och tillbaka, så du kan även vinkla ryggdynorna lite grann. Så att om du skjuter fram sätet, då blir det faktiskt dött lopp. Då är det 11 backar i Audin och det är 11 backar i Citroën. Men med 11 backar i Audin, då sitter du ganska trångt i baksätet, för det har försvunnit en decimeter. Mm. Med fällda baksäten, ja, då är det också fortsatt dött lopp mellan Audi och Citroën, 28 backar. Medan BMW är lite rymligare.
Man ska inte stirra sig blind på lådlite, för där har vi ju som ni har förklarat mätning upp till insynsskyddet. Men det borde ju drabba SUVarna kraftigt i och med att de har ganska mycket utrymme ovanför.
Ja, precis. Just här så har vi ju Audi Q5 Sportback, och den tar ju lite av den där takvolymen, sen påverkas den inte riktigt lika mycket som Q5 gör. Och det ska sägas att BMW har ju tvingats att höja sitt bagagerumsgolv för att få plats med laddhybridtekniken. Och de har höjt det ungefär 5 cm. Och det påverkar. Hade de inte gjort en höjning så hade den varit betydligt rymligare än de andra.
Något mer där då om nykomlingen Citroën?
Ja, vi kanske ska prata lite förra miljön då. Det som är den stora händelsen här, det är ju att det är ett helt nytt mediasystem. De har kastat ut allt det gamla, så att nu är det nytt från början. Och jag tror faktiskt att det här är första modellen verkligen som har det här nya systemet. Och när vi kvitterade ut bilen så sa de att det är lite stökigt i början, men när ni har suttit med det ett tag så kommer ni förstå hur mycket bättre det är än det gamla. Och då får man ju bita sig i tunga och säga om det gamla var ju liksom skit rent ut sagt. Så att allting kommer att vara bättre, och det här är ganska mycket bättre. Men de hade rätt, man måste sitta ett tag och förstå lite hur det är uppbyggt och framförallt ta sig tid att anpassa det. För det är väldigt anpassningsbart. Jag tror det är kanske en av de bilarna som jag har sett här sista året som har tagit det här med anpassningsbara menyer ett steg längre. Så du kan ju helt anpassa din hemskärm efter de funktionerna du använder, och du kan även justera instrumentklustret efter de funktioner du använder. Och det är för mig en nyhet. Riktigt så här stor omfattning på personlig anpassning har jag inte sett tidigare. Så det är kul. Funkar det bra? Jo, men det gör det. Du har fortfarande en klimatanläggning på Vred. Så det är lätt om du inte vill använda din pekskärm, så går det alltså utmärkt att använda Vred till de här mest basala funktionerna. Det roliga är att du kan även anpassa hemskärmen så att du får upp en exakt samma klimatanläggning men på pekknapp då. Pekknapp, är det ett svenskt ord? Nej, det är det inte. Pekskärmen naturligtvis.
För några dagar sedan så hade vi en nyhet på vår webb om Sverige som kan ha nått peak laddhybrid. Det kommer, trots att det säljs ju färre bilar i år, det är en himla nedgång just nu, men det kommer ändå att liksom säljas färre laddhybrider 2022 jämfört med 2021. Och de här tre laddhybriderna då, vad tror du Anders, har vi nått peak laddhybrid? Kommer folk fortfarande köpa det eller väljer de elbilar istället när det är laddbart?
Det är ju svårt att säga, särskilt när man har energipriserna nu som påverkar. Nu finns det ju de som är väldigt glada över att de har en laddhybrid som de kan köra som en vanlig hybrid också. För har du ett taskigt elavtal, då är det ju inte säkert att din laddhybrid eller elbil är lönsam.
Och har du ett bra elavtal så är det strax rivet.
Ja, det finns ju de som säger det.
Att det inte blir så.
Claes sitter med ett väldigt bra elavtal som alla förstår.
Nej, tyvärr inte.
Men i alla fall så får ju laddhybrider får ju lägre bonus nu.
Lägre bonus för... och sen är det driftskostnader. Men bonusen nu, vi har ju räknat på 2022 års. Och då är det ju så att Citroëns ekonomiska övertag blir ju tydligare och tydligare. Den har ju mer i bonus. Den har 11 000 i miljöbonus till skillnad från Audi och BMW som bara ligger runt 7 000 i bonus. Så att liksom den redan positiva effekten av ett lågt inköpspris blir ju starkare och starkare. Sen ska det sägas att andrahandsvärdet för framförallt Audin är ju enligt våra begagnatexperter här, det är ju magiskt bra. Så jättestarka andrahandsvärden. Inte fullt lika mycket för BMW, vilket kanske har med den här höjningen av bagagerummet att vill du ha en riktigt praktisk kombi så ska du kanske välja den som inte har en höjning till bagagerumsgolvet på grund av laddhybridteknik. Utan då väljer du en laddhybrid som kanske då inte har den här anpassningen. Till exempel Q5 eller Citroën, för där är det vanliga lastutrymmen.
Men ändå sluttande tak. Men det är ju inte en liksom, efterhandskonstruktion. Eller
nej,
vad ska man
precis.
Säga?
De har ju fått plats med grejerna.
Ja.
Men vi kan ju fortsätta också på den ekonomiska biten här. Och vi har ju då milkostnader som jag har räknat på. Och då har vi ju extrema skillnader. Vi har då en milkostnad, nu säger jag för Audi här. Och det här är då sidan 36 för er som har vi bilägare nummer 12 framför er. Så har vi 54 kronor lite drygt. Men om du väljer att inte ladda din bil. Det här är då med extremt mycket laddning. Det är alltså enligt VLTP-cykeln. Vilket är i stort sett omöjligt att komma ner till. Det är alltså 2 deciliter per mil. Och det är svårt i vardagen om du inte laddar väldigt mycket. Men om du då kör den utan att ladda som en vanlig hybrid, då blir det ju samma siffra. Det blir inte 54, det är nästan 11 kronor mer. Så att din körstil, hur du använder laddhybriden, kommer påverka kraftigt din kostnad för att använda den. Så att har vi något peak laddhybrid? Kanske. Men du som har rätt användningsmönster så är en laddhybrid fortfarande väldigt effektivt sätt att köra både billigt i vardagen men även kunna köra långt utan att behöva tänka på laddstoppen. Så att vi får väl se om det är peak laddhybrid. Men jag tror ändå att laddhybriden åtminstone i vissa applikationer kommer att leva kvar länge.
Och mer om det här testet läser du som sagt i nummer 12 av bilägare. Och testet finns såklart också att läsa på webben för er som är premiummedlemmar. Och det var allt vi hade att bjuda på i Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka hör oss igen i ett nytt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.